Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique, and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today.
Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
Jag gillar ju att träna lunchtid helst, men problemet med det är att jag är en person med mycket smink. Det är jättemycket som är positivt. Och sen om jag dessutom är tajt som en tiger och ser bra ut på bild. Jag röstade faktiskt på sossarna i förra regionvalet.
Kristdemokratiska EU-parlamentarikern Sara Skyttedal, hon gick ut med att hon använde droger trots att det går emot både partilinjen och svensk lagstiftning.
Jag har gjort det här i länder där det har funnits en annan legal situation än vad det gör i Sverige.
Som ordförande för Kristdemokratiska ungdomsförbundet så har hon gjort sig känd för sin frispråkighet, och vissa har till och med kallat henne drottningen av kontroversiella utspel.
Europaparlamentarikern Sara Skyttedal lämnar nu Kristdemokraterna och blir politisk vilde i Europaparlamentet. Till tidningen Expressen uppger hon att hennes förtroende för partiledaren Ebba Busch är förbrukat.
Sara Skyttedal startar nytt parti inför EU-valet. Enligt valmyndigheten har hon registrerat partinamnet Folklistan, både för sommarens val till Europaparlamentet och inför riksdagsvalet 2026.
Jag heter Petra Månström och du är varmt välkommen till Maratonpodden. En podd om hälsa, träning och att njuta av livet. Och njuta av livet, det hoppas jag verkligen att dagens gäst gör, även om det har stormat en hel del runt henne under en längre tid. Kanske är det så att hon njuter med en och annan löprunda. Så ser det i alla fall ut när man kollar på hennes sociala medier. Men mer om det strax. För nu ska jag säga varmt välkommen hit Sara Skyttedal, som i skrivande stund är politisk vilde i EU-parlamentet.
Tack så mycket. Jag tycker det här konceptet politiskt vilde är ett sånt märkligt ord. Det finns ju inte på engelska.
Och jag sitter ju inte det.
Nej, det heter ju independent bara. Men jag försökte förklara att vad det hette på svenska för mina kollegor, att jag var political savage. Det låter ju väldigt hardcore.
Ja, independent låter ju
mer seriöst.
Ja, precis. Så. Det är intressant.
Ja, och nu är jag ju faktiskt inte vilde i Europaparlamentet, för de har inte ett sånt system. Jag är folklistans representant.
Aha.
Så det är det svenska parlament som man blir. Men partilös som man lämnar även om man byter.
Ja, ah, okej. Okay. Men du, bara lite snabbt då så att vi fattar. De sa ju faktiskt fel här i citaten, eller hur? För folklistan är ju inte ett parti.
Nej.
Utan?
En valsamverkan.
Ja.
Men rent formellt så är det ju ett parti med att vi kandiderar i valet till Europaparlamentet. Ja. Men vi är inte ett traditionellt parti på det sättet att vi har en organisation som anordnar kongresser och där alla liksom ska in i samma mall. Utan vi tror att det är klokt för det politiska samtalet ifall man tillåter en bredd av åsikter. Och vi som står på den här listan är också från olika politisk bakgrund.
Men du har ju lämnat KD.
Det är korrekt.
Så vilket parti representerar du nu då, om inte folklistan är ett parti?
Ja, men jag representerar ju folklistan.
Okej, så att det blir din partitillhörighet nu.
Så är det, absolut.
Okej, då fattar jag. Jag var inte riktigt med där. Så ja, bra, då är jag med i matchen.
Det är lugnt.
Och när är valet till EU?
Den 9 juni.
Och det är inte så många som röstar, va?
Det får vi ju se. Men för det brukar vara ungefär hälften som röstar, vilket ju är betydligt lägre än valdeltagandet i riksdagsvalet. Där ju vi har väldigt högt valdeltagande. Men jag hoppas att fler röstar i år, att det alternativ som vi kommer med kan få folk som normalt sett inte vill rösta. Det här sticker ut lite annorlunda mot övriga alternativ. Så att förhoppningsvis ska man få folk som normalt sett sitter hemma det valet att ta sig ut och rösta.
Inte ligga på sofflocket. Det gör ju inte de som lyssnar på den här podden heller.
Nej, precis.
Tror jag, så mycket.
Då kan de ta sig, springa iväg till en vallokal. Och...
ja, och rösta med hjärtat då.
Ja, men det tycker jag man ska göra.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Jag har en hälsning från din syster.
Okej.
Elin.
Vad trevligt.
Det visade sig nämligen att jag hade en Skyttedal som jag följer och det visade sig att hon följer mig. Ja. Och då var jag tvungen att skriva, är ni släkt på något sätt? Men vi är systrar.
Vi är släkt. Ganska nära släkt.
Ni är väldigt nära släkt. Jag bad henne hälsa dig någonting. Och då så skrev hon så här. Du kan hälsa henne från mig att jag är superstolt över att hon är personen som orkar ta de jobbiga fajterna och debatterna när ingen annan gör det. Det skulle behövas fler politiker med lite ryggrad.
Vad fint.
Vad säger du om det?
Jag är ju jätteglad för, jag har ju 2 systrar. De är ett oerhört stöd och väldigt viktiga för mig. Och jag är också stolt själv över att våga stå upp för saker även när det kostar på. Det är inte alltid det smartaste karriärmässiga valet, uppenbarligen. Men,
bra med insikt i alla fall.
Nej, men däremot så kan man se sig själv i spegeln och känna att jag gjorde vad jag trodde var rätt.
Mm.
Och det är viktigast för mig.
Har det varit så hela ditt liv? Alltså så länge du kan komma ihåg att du har varit den här personen som har sagt kanske inte det mest mediatränade och politiskt korrekta.
Ja, men jag tror det. Jag har liksom svårt att... Det blir så tillrättagjort och förljuget lätt om man ska köra på talepunkter och annat. Jag blir, det är klart att jag har gjort det där också. Vet alltså hur man gör. Jag har ju inte varit med över 20 år i politiken. Så då har man varit på en annan medieträning och sådär. Men det är liksom att få höra av men pressansvariga att du ska inte svara på frågorna som de ställer. Du ska brygga över till ditt budskap. Upprepa det. Och det är klart att jag vill ju få fram ett budskap och vill att de som lyssnar ska uppfatta det. Men det här liksom att inte vara närvarande i ett samtal. Alltså, även om det är en journalist är under det och du pratar till de som lyssnar eller tittar på dig. Så känns det så... Det är inte jag att bara vara någon form av skådespelare. Jag vill vara där som människa och som liksom, äkta person. Inte bara något tillrättalagt liksom, fokusgrupps liksom, tweakat.
Ja. Liksom. Konsensus.
Ja, men verkligen.
Men när du gick i skolan, var du den här som så här, ställde sig upp och påtalade orättvisor eller så här, bara hällde ur dig konstiga kommentarer? Liksom. Eller... Vi hade ju en sån i vår klass.
Nej, det var jag inte. Jag var faktiskt jätteblyg när jag var liten. kanske man inte tror. Så det tyckte jag var väldigt jobbigt med alla former av sociala interaktioner. Det var liksom ett extrem nivå faktiskt. Men
hur kunde det ta sig uttryck då när du säger en extrem nivå? Vad kunde det vara till exempel?
Jag vågade inte prata med folk.
Social
min syster som vi precis har, absolut. Min syster som vi precis hänvisade till här är ju betydligt mer extrovert än vad jag är och då som nu. Och jag brukade ge henne min veckopeng för att göra små sociala liksom, uppdrag. Det vill säga betala i matbutiken så jag släpper kontakt med kassören. Ringa till nummerupplysningen, sånt som man gjorde förr i tiden.
Way back!
Så jobbiga, uppfattade jag, sociala situationer. Mm. Så är det. Jag minns när jag blev lite äldre så fick jag höra att folk hade trott att jag var snobbig och inte blyg. Och för mig var det så, blev lite av en chock hur jag själv uppfattades snarare än hur jag kände mig och såg på mig själv.
Det här är intressant. Jag måste bara säga här att jag känner igen mig i det här för att jag också fått höra så här att jag var snobbig, men i själva verket så var jag ju väldigt blyg. Mm. Och hade ganska hög integritet också och inte var så sugen på att släppa in alla och allt och alla i mitt liv, liksom i min sfär. Så att, ja, det är ju trist. Och du sa ju i någon intervju som jag lyssnade på vägen hit också att en vanlig missuppfattning om dig, det är att du är otrevlig. Det kanske kommer från det här då.
Kanske från den tiden. Ja. Nej, men det tror jag inte. Nu tror jag att jag har övat upp mina sociala färdigheter lite grann. Men också, jag har inte kvar min sociala fobi. Även om det ibland, om man har en dålig dag så kan det där komma en släng av det. Liksom mitt ursprungsläge är ändå inte att vara kontaktsökande utan gärna vara... Ja. Behöva lite tid.
Ha lite space omkring
lite space,
sig.
Absolut.
Ja, jag förstår.
Men det är ju inte så kompatibelt med att vara yrkespolitiker.
Hur tänkte du där? När du valde den här banan?
Så då måste man ju ta sig ur. Men det är ju ganska, på sätt och vis väldigt skönt att utveckla sig själv. Men det är klart att man har fortfarande sina grundförutsättningar som är där och du kan utvecklas utifrån dem. Det tror jag verkligen att man kan. Jag känner ju själv att jag är en annan person idag än jag var då. Mm. Absolut. Det var någon gång ändå gjorde där jag uppfattade att det var orättvisor. Jag kommer ihåg att kanske mellanstadiet eller något sånt där. Så innan tonåren, precis innan. Och så var det någon tjej som hade talat illa om typ alla andra tjejer. Och jag tyckte det var så otrevligt att ja, men så fort någon var borta så talade det bakom den personens rygg och så vice versa. Så var det liksom alla offer för det där på något sätt. Då, det är inte så bra konfliktlösning. Det är ju kanske inte alltid jag har det. Då tog jag en sån här mums och bara, nu slutar du prata illa om alla bakom deras rygg. Och så tryckte jag den i hennes ansikte.
En slags light-tårtning.
Ja, men exakt. Någon liten tårtning gjorde jag där. Och tyckte det var ett bra sätt. Ja.
Hur reagerade hon då?
Hon blev jätteledsen. Vi var ju barn.
Men redan där så...
Ja, men då hade ja, men jag kände att nu måste jag sätta stopp för det. Och det blev ju faktiskt stopp för det. Vi båda hamnade hos samtal. Jag hade ju inte heller gjort rätt då, som var att lösa den problematiska situationen.
Nej.
Medelst någon form av våld då, även om det inte var... gjorde ont, tror jag inte. Gjorde.
Nej, det blev mest
så trevligt.
Nej, jag förstår. Nej, men ändå. Du stod ju ändå upp för en åsikt.
Ja, men jag tror, det minns jag liksom att jag... Ja. Nu vill jag ändå sätta stopp för det här. På sätt, för att jag tyckte att det skapade så dålig stämning. Och jag märkte att många tjejer hade väldigt dålig självkänsla. Och det förstärktes ju av den där typen av beteende som tyvärr alldeles för vanligt bland tjejer.
Gud ja. Jag tänker att vi är tillbaka tiden några månader när KD-ledaren Ebba Busch ringer dig och då talar om att partistyrelsen har inte längre förtroende för dig och du petas som toppnamn inför EU-valet. Kan du inte berätta, när du lägger på där, går du ut och tar en löptur så fort du kan eller liksom här, vad gör du? Det här måste ju verkligen varit en blixt från en klar himmel. Så uppfattar jag i alla fall när jag har lyssnat på intervjuer med dig.
Ja, det, så är det. Jag slänger inte på luren, för man har ju inga fysiska telefoner idag, utan man
trycker
hårt.
Lägg bort luren.
Trycker hårt på den här röda knappen, gjorde jag. Och går upp, sitter då i källaren i vår lägenhet, eller ja, en källare fast jag har en lägenhet. Ja. Och kommer upp, pratar med min man och är i chock.
Vad sa du till din man, kommer du ihåg det?
Nej. Det är så, ja, det var så omtumlande, men jag tror jag sa att det värsta scenariot som jag liksom på något sätt inbillar mig att det skulle kunna vara hände nu liksom. Något sånt där. Och det hade varit bra att gå ut på en löptur eller gå till gymmet och möta en sån boxningsgrej. Det hade jag nog behövt. Gjort tidigare.
Haft en mums-mums till hand, så kanske någon hade fått en mums-mums i ansiktet.
Har de inte slutat tillverkas?
Jo,
det är ju, de är ju borta. Det går aldrig att göra som jag.
Du kan aldrig mer trycka in en mums-mums i någons face.
Nej, precis. Fast, annars hade ju det här hänt.
Eller hur?
Nu, det var det jag tänkte.
Om ni hade suttit face to face, du och Abba och Bart.
Det var det, min inre instinkt. Ja. Nej, då ringde jag upp. Sen började jag ringa upp dem som behövde också få reda på det som berördes. Mina medarbetare, för det var inte bara jag som fick helt andra förutsättningar för min vår och planer. Jag menar, jag hade precis skaffat en ny lägenhet i Bryssel och satt barnen på förskola och fixat mycket logistiska saker för att jag trodde att det var klart. Mm. Men så var det ju samma för många av mina medarbetare som också hade skaffat nya lägenheter och sådär. I stan för 5 år till. Så jag behövde ju ringa, se till att de fick informationen. Och lite andra personer som behövde veta. Det är ju så, även om man själv blir helt slagen så inser man att det är någonting som påverkar många andra också. Så man behöver berätta. Så jag började ta tag i det. En liten krishantering så att säga, min lilla inre krets.
Grät du någonting?
Det tror jag att jag gjorde. Alltså jag minns faktiskt inte så mycket. Det var extremt chockartat. För jag var inte beredd och jag kände mig så maktlös i form av att jag inte ens hade fått vara med och bli hörd. Eller liksom att få bli lyssnad till innan beslutet var taget. Utan man kom bara med ett fullbordat faktum. Det tyckte jag var väldigt obehagligt efter så lång tid som jag ändå har lagt på det partiet. Så kändes det väldigt jag vet inte, respektlöst liksom.
Men tänk också på det här som kom sen, att det pratades om att anledningen till den här petningen skulle vara då att du hade sonderat eventuellt någonting med Sverigedemokraterna, och sen har jag ju hört dig säga i intervjuer att men det är en efterhandskonstruktion, det stämmer inte. Kan du inte berätta om det?
Ja.
Eller du har ju...
Jag har inte förnekat att jag har haft några kontakter med Sverigedemokraterna. Mm. Däremot så har jag ju varit tydlig med dem innan jag blev vald som toppnamn. Och också varit med i samtal med min tidigare partiledare om att hon ju långt innan jag blev vald meddelade att hon helst hade velat sett någon annan person, och inte varken mig eller då den andra personen som heter David Lega, som också gjorde anspråk och hoppades att få företräda Kristdemokraterna. Att hon inte ville ha någon av oss. Och min bestämda uppfattning är att det hon aldrig ville det. Och så när jag då blev vald blev hon nog lite förvånad över att jag blev det, och till slut så fanns det ett alternativ och då verkställdes den planen.
Ja, de slängde in Alice till Resko och Måvi istället.
Precis.
Just det. Och resten är historia.
Ja.
Men du och Ebba, ni har varit kompisar förut. Ni har haft en nära relation.
Vi umgicks ju ganska mycket under tiden vi var aktiva i ungdomsbundet samtidigt. Skulle säga, rest mycket ihop och sådär.
Mm. För Ulf Kristersson har ju gästat här och han sa att Ebba gillar ju att springa. Så jag tänkte att är det någonting ni har gjort tillsammans? Att tränat ihop?
Vi har nog tränat ihop, men vi har inte löptränat tillsammans. Men när man är ute och reser så blir det ju lite träning on the go i hotellgym och sånt där. Så det har vi nog gjort några tillfällen, skulle jag tro. Så.
Ja, hur trött är du på frågor om Ebba Busch?
Ganska. Nej, men jag känner att det var viktigt för mig att berätta för omvärlden hur jag uppfattade vad som hade hänt. För mig så var det enormt chockartat, men nu har jag gjort det. Och vill man veta mer om det så gjorde jag då ett långt 30 minuter med Anders Holmberg där jag berättade min syn på det hela. Så det kan man jättegärna se och lyssna till ifall man verkligen vill veta alla vändor. Men jag känner mig lite klar med det. Och jag är ju nu också i en situation där jag verkligen blickar framåt då inom ramen för det nya projekt som jag bedriver tillsammans med Jan Emanuel inför valet med Folklistan, så är det ju bara så är det ju betydligt roligare att prata om det. Någonting
som såklart.
Eller inte bara roligare, det är mer relevant.
Jag måste bara ställa frågan då. En del som jag har pratat med när jag berättat att du skulle komma hit, och säger de så här, ja men hon vill bara ha kvar sin höga lön och alla förmåner i EU, att det är därför hon snabbt vill byta parti, fast det inte är ett parti, men du fattar vad jag menar. Alltså att du försöker rädda kvar liksom din trygghet och höga lön i Bryssel. Vad tänker du om de tankarna?
Det är självklart så att det är goda förmåner att vara Europaparlamentariker, men att vara politiker, att välja det som yrkesbana, inte det mest lukrativa, smartaste karriärvalet. Och det är jättekul ifall folk som lyssnar vill bli det, men det är ju många år innan man av ideellt arbete, innan man ens kan lukta sig till någon form av inkomst. Jag hade nog gjort smartare i att lämna politiken om det vore för någon form av ekonomiska skäl. Jag har efter att jag blev petad också blivit erbjuden jobb med högre lön än vad jag har idag och tackat nej till det för att jag verkligen tror på att det går att påverka. Och för mig så är det drivkraften att göra saker bättre, och det finns så mycket att försöka göra bättre i EU. Mm. Det är verkligen inte på väg åt rätt håll. Men om jag hade bara tänkt på min privatekonomi så finns det betydligt mer lukrativa saker. Även om jag vill då säga att det är bra förmåner. Ja, det är en ynnest att få liksom både arbeta med det för att det är så meningsfullt, men det är klart att det är välbetalt jämfört med många svenska politikers löner också. Jag tycker att vissa av systemen är ju bizarra. Liksom. Mm. Hade jag bara sagt med sig pengarna hade jag valt något annat.
Svenska politiker, tycker att de saknar ryggrad?
Ja.
Ja.
Det är glasklart. Tycker inte det?
Är det någon svensk politiker som du känner att den här har ändå har lite grej på plats? Du får inte säga Jan Emanuel.
Jan Emanuel. Tack.
Ja, precis.
Jag tror absolut att det finns många exempel på det. Och det som tycks vara den röda tråden är ju att det är politiker som också har lite fuck-off-kapital. Därför att det som gör att många politiker saknar ryggrad är att politiken är dess enda möjliga försörjning. Den är inte det för mig. Jag har alternativa karriärvägar som jag skulle kunna välja. Den är inte det för vissa andra politiker. Jag minns till exempel då Finn Bengtsson, var riksdagsledamot för Moderaterna, som var en av dem som stod upp mot decemberöverenskommelsen. Han är, tror jag, överläkare i grunden och kan liksom försörja sig på det. Har sitt på det torra rent yrkesmässigt, och blir man petad i politiken är det inte en skandal. Men de människorna som inte har fuck off kapital vågar inte göra det.
Och det är ganska många då.
Ja, Jan Emanuel har fuck off kapital.
Det har han ju verkligen.
Så det räcker. Och det är bra. Ja. Och jag tror inte det där är så dumt. Man kan ju ha fuck off kapital på andra sätt. Man tänker, ja, men exempelvis Hanif Bali, så pass stort liksom, eget.
Moderaterna.
Också Moderaterna har också haft så pass stor liksom, eget varumärke i sociala medier som kan bära, vilket gör att man också vågar. Mm. Och det blir lättare, så det är ju lättare att våga om man inte riskerar så mycket. Men för många så är det för mycket som står på spel. Och det är ju det som jag tycker är så problematiskt i att sticker det ut det minsta inom ett parti och avviker från partilinjen, antingen, absolut inte i någon omröstning, men även i att yttra någon åsikt, så åker det ut. Och det gör ju att alla de här politiska företrädarna blir väldigt räddhågsna.
Mm.
Och det är väldigt, väldigt tråkigt, men också väldigt dåligt för att möta samhällsutmaningarna. För att ifall ingen vågar tänka nytt, ingen vågar säga, men här har vi ett samhällsproblem, skulle vi kunna tänka så här istället för att lösa det? Så riskerar man väldigt mycket.
Men är det här väldigt svenskt? Jag tänker, du har lite erfarenhet av utländsk politik. Är det här beteendet svenskt?
Det här partikulturerna är väldigt svenska. Det ser inte ut så i andra länder. Till en viss grad är det klart att ett parti utformas utifrån att man har gemensamma ståndpunkter, värderingar, en ideologisk grund. Så. Men de politiska företrädarna är ofta... Det finns ofta en mer mångfald inom partierna. Framförallt i till exempel USA och Storbritannien. Och där har man ju ett helt annat valsystem där man har en representant per valkrets. Och det gör att det blir... då blir den personen har ett väldigt starkt eget mandat. Och vågar då driva egen politik och kan... Mm. Man blir en tydligare egen maktfaktor. Men även i länder som har mer liknande valsystem som Sverige, till exempel Tyskland, har man med stora partier, till exempel tyska kristdemokraterna, CDU. Mm. Ett stort parti där liksom företrädare som i Sverige liksom nästan hade kunnat passa i både Sverigedemokraterna och i Socialdemokraterna och allt däremellan, i princip i sina ytterheter. Det finns företrädare som skulle kunna passa i båda de partierna i CDU. Och båda den typen av politiker kan liksom uttrycka åsikter och de kan rösta olika, förutom när det handlar om frågor som är centrala för partiet. Och det ser jag att mina kollegor då från tyska kristdemokraterna, de röstar olika i olika frågor.
Och de får göra det,
utan att åka ut. Och de tillåts ju också då utveckla politiken. Och det blir betydligt sundare politiska företrädare om man har ett litet eget ansvar. Bedriver du då en dålig politik som väljarna inte gillar, så kommer du åka ut. Men du blir inte halshuggen av ditt parti.
Nej, just det. Jag tänkte bara på, vad säger tyska kristdemokraterna om cannabis förresten? För de har väl fått igenom cannabis i Tyskland, att det är lagligt?
De har ju infört en som man säger, ganska försiktig legalisering nyligen. Och tyska kristdemokraterna är inte de som har drivit det, framförallt det gröna gruppen. Traditionellt sett så har det ju oftare varit liberaler eller vänsterpartier runt om i världen som har drivit den typen av frågor. Men det finns ju gott om andra exempel. Jag minns en av de sakerna som jag själv reagerade mycket på var hur extrem svensk hållning är i den här frågan. Var när jag träffade en kristdemokrat från Portugal, som jag har mycket mer skademinimerande attityd än vad Sverige har. Och han beskrev, och det var då en konservativ politiker som beskrev Sverige som ett extremistiskt land i narkotikapolitiken.
Men i Portugal är väl typ alla droger lagliga, va? Eller hur?
Avkriminaliserade. Och det är ju ganska vanligt faktiskt. Det är inte bara Portugal. Det är ju, Sverige är ju ganska ovanligt i att vi har ett kriminaliserat bruk. Alltså det är olagligt att ha det i kroppen. Ofta så är det liksom kanske försäljning och sådär som lagför.
Ja, nej men precis. Det är ju skillnad på att så här, vara en utsatt person som själv brukar, kanske som ett offer, och någon som försörjer sig på att sälja då. Det tycker jag också. Ska vi göra en elegant segue över till lite hälsa och träning? Yes. Du och Ebba har ju tränat tillsammans. Är någon annan politiker som du har liksom en träningsrelation med? Som du ut och morgonjoggar med eller kör någon, så här, ja, någon slags träning med?
Jag tror inte det. Jag bara försöker tänka här. Det är ju ingen idé att jag tränar med Jan Emanuel, för man känner sig så under...
Ja, precis. Det glömde jag fråga faktiskt. Det borde jag ha börjat med. Vad tränar du för någonting? Jag har ju sett att du springer på Instagram, men styrka?
Ja, jag styrketränar. Jag var ju tidigare spinninginstruktör och fitnessinstruktör på Sats innan jag flyttade till Linköping. Och... De sakerna jag gör fortfarande. Jag brukar klättra, men nu har jag så långa naglar så det går inte.
Ja, just det, på klätter utomhus eller?
Både utomhus och inne.
Ah, kul.
Jag tycker det är jättekul också för att det är så, men både fysiskt krävande men också mentalt utvecklande att kunna liksom läsa.
Ågelsjön, har du varit där?
Nej.
Nej.
Väldigt fint. Jag tycker det är inte så trevligt att klättra på granit, vilket ju är...
Jag förstår. Ja. Okej, så du styrketränar inte med Jan Emanuel?
Det gör jag inte. Men jag får göra det någon gång.
Jag tänker att man kan ju, även om man inte har samma vikter, så kan man ju hjälpa varandra.
Jag vet. Jag skulle vara så mindervärdeskomplex. Ge upp. Nej, men jag gillar att styrketräna. Absolut. Löpningen tycker jag ju väldigt mycket om. Men jag hade en skada så länge. Nu kan jag springa igen, men det var så länge jag inte kunde. För först hade jag en skada i hamstringfästet, alltså senan. Och det tar så fruktansvärt långt och rehabilitera det. Och det var extremt frustrerande och gick väldigt mycket ut över min löpning.
Det är så vanligt. Jag vet flera som, framförallt kvinnor. Mm. Som, män brukar få problem med gubbvad och kvinnor får liksom något hamstringfäste. Men hur gjorde du för att bli bra?
Jag gick hos en fysioterapeut i, det var 1,5 år ungefär, så det var en ganska rejäl skada för att läka det. Men jag kan fortfarande så märker jag att det, om jag tränar för många dagar i rad, lite benstyrka, om jag liksom kör ett löppass och sen följer med så styrka ben, så är det inte jättebra att det är liksom nera skört fortfarande faktiskt. Och det är några år sedan nu, så kanske 4 år sedan som det var. Och sen fick jag någon sån här, vad heter det, mass på insida knä också, för man börjar känna sig gammal och man skadar sig hela tiden. Vastus medialis eller vad den heter.
Ja, det har jag också hört någon nämna.
Men precis, så det är mycket så här, det är så himla irriterande när man kommer av sig. Och då blir det så här, för att man inser hur viktiga benen är för de mesta träningen. Jag tänkte, men då kan jag klättra i alla fall. Det är ju bara armar, eller hur?
inte riktigt, va?
Tvärtom.
Men hur har din relation till träning sett ut? Om vi liksom började när du var liten. När skapades ett intresse och vad gjorde du då?
Jag var nog ganska ointresserad som barn av träning. Jag gick på lite gymnastik och sen var jag... försökte ju mina föräldrar att sätta mig i olika typer av grejer, men jag hade inget större intresse, tyckte inte det var så kul. Jag var väldigt dålig på bollsporter, var extremt rädd för de här bollarna som flög. Det är inte min grej. Jag är inte så bra sinne för det där. Så det var inte så mycket, utan jag började träna 2009 tror jag. Ett sånt klassiskt nyårslöfte, men sen dess har du hållit i, så det är ju 15 år sedan nu som jag
tog mig samman. Och sen blev du instruktör också.
Precis, och det började utbilda mig som när jag var deprimerad faktiskt, för jag kände ju ändå att träningen spelade så stor roll i att påverka min mentala hälsa till det bättre. Och det fanns någonting i att instruera som gjorde att man tvingas ju vara mentalt ännu mer närvarande. Du kan inte sitta där och stressa och tänka på någon one-liner om du inte bara så här, dels ska cykla själv på spinningcykeln, men också instruera, koll på tiden, allting liksom, och tänka på koreografi. Så det var väldigt bra för mig.
Hade det här någonting att göra med att du var deprimerad? Hade det någonting att göra med den här kyrkan som du tillhörde tidigare och sen gick ur när du var 18? För jag hörde någonting om Södermalmskyrkan, som påminner lite om Livets ord, om jag inte...
Det stämmer.
Var det någonting med det, eller var det något annat som
låg
bakom? Nej, det var
inte då. Nej, men jag har varit lite av depressioner vid några tillfällen, och det har varit ganska tuffa, liksom, antingen relationella eller andra saker som har hänt som gör att man hamnar där, eller har hamnat där. Nu mår jag bra på det sättet, eller bra och bra. Jag har varit ganska omtumlande år, men det är ju ändå ovanför vattenytan i någon form av mental ohälsa situation i alla fall, vilket jag är förvånad och stolt över att jag lyckats klara mig trots att det varit så påfrestande. Det är ju för att man har fått alla verktyg historiskt.
Har du gått i terapi?
Ja, absolut. Och så medicinerat. Det var så mycket kring den medicineringen som gjorde att jag fick en nyfikenhet kring olika typer av hur liksom preparat och substanser påverkar oss. Och det är mycket för då kopplat till en fråga om mitt kyrkliga sammanhang som jag uppväxten i ett mer eller mindre strikt religiöst sammanhang som är ganska slutet. Och en av de sakerna som jag tycker, det finns flera saker som är problematiska, men en av de sakerna som jag så här med facit i hand verkligen betraktar som ett problem var hur man såg på psykisk ohälsa där. Det ansågs i princip inte finnas, utan det betraktades som en form av andemakter som påverkar oss och sådär. Så det fanns stort motstånd mot psykiatrin, framförallt också mot läkemedel. Och ja, psykisk ohälsa är på riktigt. Liksom alla andra, dina andra organ kan bli sjuka. Det är klart att din hjärna också kan bli sjuk. Så det är även liksom, det är inte så väsensskilt från att vara fysiskt sjuk. Alltså det är klart att den kan behöva hjälp, den lilla hjärnan. Mm. Och, men det gjorde ju att det var många människor där som hade varit väldigt illa. Minns bland annat alltså folk som hade betydligt mer allvarliga psykiska problem än jag. För mig har det liksom bara varit måttliga depressioner. Liksom. Eller bara, men det är ändå ganska vanligt. Men även folk som var led av bipolaritet eller annat som slutade med sina psykossjukdomar. Som slutade medicinera inom det här. Och då, jag insjuknade då i psykos eller, och mådde väldigt dåligt inom sin bipolaritet. Och det där är ju väldigt läskigt och väldigt farligt. Och där att liksom omvärdera min egen inställning när jag började äta antidepressiva, testade mig fram till några olika. Den som jag landade i är ju då bupropion som det heter, som är besläktade med amfetamin. Så det är ju alltså, och jag tror man kan till och med ge utslag om du gör ett urinprov liksom, så att, på narkotika, fast den inte är det. Den är inte narkotikaklassad, men... Men däremot så, ja men okej, det här är en substans som ju vi betraktar som liksom typ narkotika i ett sammanhang, knark då. Men som för mig i princip räddade mitt liv. Och alltså den tacksamhet och ödmjukhet jag känner inför att det... att man kan bli hjälpt av medicin. Och klart att terapi också är viktigt, men det är inte alla terapiformer som funkar. Och jag tycker att alltså det här stigmat kring att medicinera för mental ohälsa är väldigt destruktivt. Så det gör att många drar sig till det, trots att man kan bli hjälpt och ta sig ur den mörka hål som man kan befinna sig i. Och då tänkte jag, ja men då blev jag nyfiken även på liksom andra substanser. Liksom. Hur funkar de? Hur kan man använda dem för att må bättre? Också en ödmjukhet för de som självmedicinerar för att de mår dåligt.
Ja, var det så du kom i kontakt med cannabis till exempel?
Ja, men det var ju så jag uttryckte och startade en nyfikenhet kring det. Liksom. Mm. Hur påverkar det här?
Den bakgrundsbilden hade ju definitivt inte alla som, jag menar... Det var ju lite lösryckt ur sitt sammanhang då. Nu skrev jag en debattartikel bland annat, som du har sagt att du ångrar sen. Men just det här att jag tror att...
Och nu ångrar jag att jag ångrar det.
Nu. Okej, nu är det många frågor som kommer upp här. För att det kändes som att i den här intervjun som jag lyssnade på, jag tror var P4, då kändes det som att du egentligen inte menade att du ångrade den. För det var mer att du var tvungen att säga det, för att annars skulle inte du få vara kvar i KD typ. Okej, så att nu
korrekt.
Har du okej.
Nej, för jag menar, det hade ju varit klokare för mig att uttrycka den åsikten inom om att fortsätta vara kristdemokratisk företrädare, så blev det ju glasklart att jag inte fick uttrycka den åsikten längre. Att tycka saker får man göra, men så det är klart att det ställdes ju krav på att jag skulle sluta och uttrycka det. Och det gick jag ju med på, fine. Och hade jag velat påverka Kristdemokraterna inifrån, vilket jag ju då... ska man säga, ville men kanske inte trodde så jättemycket på, med tanke på att jag tror att svensk politik och narkotikapolitik kommer ändras och inställning till cannabis, men jag tror kanske att Kristdemokraterna är det sista parti som kommer ändra sin åsikt utan de andra kommer nog före, så hade jag behövt göra det på ett annat sätt, så det kanske inte var det smartaste sättet från det, men jag menar här och nu är jag ju fri, jag är ju inte medlem i Kristdemokraterna längre, det står mig helt fritt att uttrycka min åsikt, som har varit densamma hela tiden.
Så nu tar du tillbaka att du ångrar dig. Så att vi alla fattar. Ja. Skitsamma. Nej, men jag tänker att just den här...
Jag behöver inte anpassa mig. Jag kan säga vad jag tycker.
Du behöver inte förhålla dig till en partipiska.
Det är väldigt skönt.
Ja. Nej, men jag tänker också att den här bakgrunden till det här som du beskriver nu med din psykiska ohälsa, och att i det så växer det fram ett intresse för någon form av så här egenvård. Det tycker jag ju ändå, det är ju information som kanske inte alla har, och jag kan själv känna igen mig, nu har inte jag testat cannabis, men jag har provat mig fram när jag var som sämst i min rygg, för jag har haft väldigt långvarig ryggsmärta, och just det här att när man kanske inte vill medicinera med de mediciner man får från vården, utan du kanske tänker att det finns annat, det kanske finns sånt som kan funka lika bra men inte lika dåligt för min hälsa. Mm. Så att jag menar, i de situationerna så växer det ju fram ett intresse. Mm. Och då kommer jag ju fram till en fråga ändå. Nu har inte jag stenkoll på era punkter som ni har presenterat. Har ni presenterat alla 10 punkter?
Nej, vi har presenterat 7.
7. Finns det någon punkt som handlar om hälsa, folkhälsa?
Ja, en punkt som vi ska presentera idag.
Oh.
Nej, men vi kommer ha presenterat en punkt om skademinimering i tobakspolitiken, alltså inställningen till snuset. Och det är ju en fråga som kommer vara ganska aktuell nästkommande mandatperiod, hur EU väljer att reglera olika typer av nikotinprodukter. Och där är det ju väldigt annorlunda, för snus är inte tillåtet i något annat EU-land än i Sverige, och vi är de som har absolut lägst andel rökare. Det är ju strax över 5% som röker bara i Sverige, och i resten av EU är det en bra bit över 20%. Så det är ju väldigt stor skillnad, och det här har ju enorma skadeverkningar. Och då hur man ska förhålla sig till det där jag tycker att det är viktigare att begränsa skadeverkningarna snarare än att verkligen sitta där med förmynderipekfinnen och säga att det här allt form av liksom beroendeframkallande medel ska vi ha bort. Jag tror det är ju 700 000 människor som dör varje år i EU av tobaksrelaterade skador. De liven vill jag gärna rädda istället för att liksom, stoppa snuset.
Någonting om psykisk ohälsa och sådana bitar, är någonting som kommer?
Det är ingenting som vi har med så. Däremot så vet jag att det finns ju en del initiativ på alltså området kring psykisk ohälsa i EU. Men där är det lite problematiskt. För att, och det är ju så med EU att ibland så kan ju vara de områden man tycker är viktigast. Så kan man ju ändå tycka att det här vill jag inte lova någonting inför EU-valet. För att jag tycker att det inte hör hemma på EU-nivå. Och jag tror när det gäller frågor om vård till exempel, så tror jag det är väldigt olyckligt att reglera det överstatligt. Därför att vi behöver ha utrymme på nationell nivå att testa nya vägar. Jag tror att om man strömlinjeformar och standardiserar alla vårdsystem så blir det trögrörligt. Om man ser hur dåligt vården funkar i Sverige, så tror jag snarare det vore bra om man har reformutrymmet att kunna försöka göra saker bättre. Men där, man ser ju, det är ju någonting som jag verkligen har blivit chockerad över när jag har... För vi bor ju på deltid i Bryssel också. Så jag har besökt vården i Belgien. Jag har varit med Sverige. Och det är helt sjukt hur mycket snabbare man får hjälp.
I Belgien.
Ja, men precis.
Är det här offentlig vård i Belgien?
Ja, offentlig vård. Alltså det är ju, eller man har, det är offentlig vård. Man har obligatoriska sjukvårdsförsäkringar. Men alltså det är ju
lite annorlunda. Då,
men det är ändå det är offentligt. Alla måste ha en försäkring. Så det är ingen som är... utan så.
Nej,
så
det är ingen lyxförsäkring.
Nej, det är ingen lyx. Det är det vanliga. Du går dit och du kan även gå dit, annars så kan Sverige betala sen. Så. Men det, någon gång så var min son sjuk. Han var kanske 1,5. Och vi behövde söka vård. Det var inte superakut, men ändå vi kunde inte vänta tills vårdcentralen öppnade. Det skulle gå nära akut. Fick reda på att det skulle dröja... Vad sa de? 4 timmar innan han får bedömning av sjuksköterska. Mm. Och sen ska man vänta ytterligare då för ett läkarbesök. Mm. Och han var ju jättedålig, jätteliten och skulle sitta där i det där väntrummet. Och vi hade ett flyg till Belgien inbokat några timmar senare. Och så inser jag att det kommer gå snabbare för min son att få vård om vi hoppar på det där planet. Och åker till belgiska närakuten. Mm. För där får vi vård efter en halvtimme liksom. Och det är ju samma, de har samma skattetryck i princip. Det är ju ganska hög skatt där, men det är ju jättehög skatt i Sverige. Men vad får man för pengarna liksom? Ja. Och det där gör mig väldigt frustrerad.
Lyssnar man på Slöseriombudsmannen heter han, va? Då blir man också väldigt upprörd. Ja. Då känner man så här, vad håller vi på med
i
det här landet?
Ja, men verkligen. Ja. När jag var gravid med tvillingar så hade jag parallell mödravård i både Belgien och Sverige. För det fanns en risk att föda för tidigt såklart när man har tvillingar. Så jag hade förlossningsplanering i 2 länder. Och det var också som att när jag reste till Belgien och fick vård där, så föreställde jag mig upplevelsen var att resa från östblocket till västblocket under kalla kriget, för att det var...
Förlåt, jag har nämligen rötter i Tjeckien, så att jag har varit med där. Okay, så att jag,
bra.
Nej, det är jätteroligt.
Ja, men det var ju mycket mer moderna maskiner, alla ultraljud var i 3D, min ultraljud fick man varje vecka, och det utfördes av en tvillingexpert läkare istället för en barnmorska. De gjorde massa tester, bland annat sån här tykoplasmaresistens, alltså det som gör att man inte får äta rött kött och skärk och sånt där trevligt. Då kan man ju få reda på det i Belgien, och så kan man äta sitt blod, sin blodiga biff utan risk.
Jag kommer ihåg att när jag var gravid så ville jag gärna inte göra ett sånt här fostervattenprov eller vad det heter, eller även, ja, det är någon slags test man gör. Jag ville göra ett som kallas för NIPT, som tydligen bara är tillåtet, i alla fall var det så då, i en enda region i hela Sverige, tror jag, Blekinge. Nu kanske det har ändrats, men så vi fick ju betala 10 000 och göra det här, och det är ju det bästa testet. Det är inte invasivt på något sätt liksom. Du får ett blodprov, du får veta allt, kön om du vill, ja, men allting. Och då förstår man ju inte så här, okej, om detta test finns, varför ska vi då ändå envisas med att liksom erbjuda sämre tester som innebär en större risk för mamman? Mm. Det är helt obegripligt för mig.
Mm. Så att,
ja, så där känner jag ju att, jag, politiker vet jag inte, men ibland så känner jag bara att, alltså, du vet, när man kollar på TV och det sägs ingenting om folkhälsa, det känns som att det existerar inte. Då vill man nästan ge sig in.
Ja, men det är bara så är det. Man kanske ska inte bara önska sig bättre politiker, man kan bli det. Så
ja, men verkligen.
Men det är ju verkligen helt sjukt hur illa det funkar. Och jag kan ju, även här i, jag bor i Stockholm, så för mig så är det en form av, då ska du få avslöjande här. Nej, men jag tyckte att det funkades extremt dåligt här i regionen där jag sökte vård ju när jag var här. Så jag bara, men nu, det här funkar ju inte. Och det är ju regionerna som ansvar för det, så att jag... Jag röstade faktiskt på sossarna i förra regionvalet.
Berätta mer.
Men jag tyckte att det var så... Någonstans finns det någon form av grund... Ska det ju finnas en grundprincip i demokratin. Att är du kass, så ska du förlora makten.
Makes sense.
Så det är ju ändå det som är basic. Och det jag tänkte, här är man väldigt kassa. Tror jag att sossarna är bättre? Nej, troligtvis inte. Men...
Du missnöjesröstade,
ja,
kan man säga.
Ja, verkligen. Och det var ju en del som gjorde det. Man kan ju se att borgerliga partierna fick, alltså i Stockholms län, så fick man ju högre resultat i riksdagsvalet än regionvalet. Så det var några till utöver jag som kände så. Nu har det ju, tycker jag, blivit ännu sämre, som min röst var kanske inte så smart. Men man förlorade valet, och det gör ju också att man, när man hamnar i opposition, så kan man ju ompröva sin politik. Och man har ju börjat byta ut företrädarna. Till exempel Moderaterna bytte ut sin, jag tyckte deras förra inte var så bra. Det nya de har nu tycker jag verkar bättre. Mm. Så förhoppningsvis så kanske man har då ett bättre alternativ. Så att även om man då principiellt tycker att några är bättre rent ideologiskt, så kan det vara bra att de förlorar makten ibland.
Om vi går tillbaka till det här med träningen och vad den har betytt för dig. Har du alltid haft en sund relation till träning, eller har det funnits perioder du har liksom inte varit det?
Hur menar du med osund?
Ja, men jag tänker bara, nu erkänner jag att jag har lite fördomar, men jag utgår från mig själv dessutom som högpresterande kvinna med mycket krav på sig utseendemässigt och karriärmässigt, att det kan finnas perioder då, för där har jag varit själv, att jag har använt träningen som någon slags ventil, ja, liksom mentalt, och kanske kontrollera hur jag ser ut och sådär. Ja, för att det har varit någon slags ventil och inte alltid så sunt. Så jag tänkte, är det någonting som du känner igen dig i, eller har alltid funnits en bra balans för dig i träningen?
Jag tror det kanske inte alltid är så svartvitt. För mig så har uppfattat jag som att den träning jag gjort har varit hälsosam, gjort att jag har mått bättre. Jag har inte känt någon ångest kopplat till det. Men det är klart att man ju också väldigt medveten om att träning medför fördelar rent estetiskt, som man ju också är liksom en av de sakerna som gör man tycker det känns jättebra att man tränar mer, för man ser bättre ut. Det vore hycklande av mig att säga att det inte spelar någon roll, men ja, det känns som att det går hand i hand. Alltså, det behöver inte utesluta att man också mår bra, känner sig starkare, blir piggare, sover bättre, blir lite mindre deppig. Det är jättemycket som är positivt. Och sen om jag dessutom tajt som en tiger och ser bra ut på bild.
Det var du som sa det.
Det är fördel.
Tajt som en tiger.
Bonus.
Och hur hälsosam är man på EU-nivå då? Jag har lite fördomar där också, att det är mycket alkohol och bakelser.
Absolut. Eller? Jag tror att det är ett högriskyrke i väldigt många bemärkelser. Framförallt alkoholmässigt så tror jag att det är... ser att många kollegor faktiskt har problem. Och det är ju så lättillgängligt. Det är alltid något champagnemingel. Och man är ju kommit där som svensk och bara, åh, gratis champagne!
Nu kör vi!
Vad trevligt! Ja, man tackar. Absolut, ja tack. Och så där kan man ju inte hålla på så länge utan att det blir problematiskt. Om det finns den möjligheten i princip varje dag. Det går ju inte. Någon gång ibland. Det är klart att det är inte så att jag alltid säger tack, nej tack. Utan det är ofta att jag tack, men inte så regelbundet som jag tror att vissa andra gör. Och det ser man ju också att vissa, många kollegor ökar också i sitt omfång rätt rejält under fem år.
Pratar vi svenska eller utländska nu?
Utländska framförallt, tror jag. Men det är väldigt roligt. Han slutade i Europaparlamentet precis innan mig, men om man är intresserad kan man ju googla på Bernd Pösselt. Som var tysk, precis, från Bayern, CSU. Han började med ganska stor och sen blev han ännu större. Men det som är roligt och varför jag känner mig tillåten att berätta om hans storlek är för att han också hade lite självinsikt och hade som valslogan på sin valaffisch så stod det "für ein schlankes Europa", alltså för ett smalt Europa.
Det är ändå lite kul att man kan bjuda på sig själv där.
På sig själv, så är det då, alltså, så här, amerikansk snittstorlek, alltså.
Ja. Varför inte?
Omfångsrik man, men väldigt sympatisk människa.
Ja, det var lite roligt tycker jag. Ja. Det saknar vi också i Sverige.
Exakt, det finns det man skrattar ju när man ser det.
Ja, gud ja. Jag tänkte att vi ska gå in på en avdelning där jag har med lite snabba frågor som är kopplade till träning. Och du får svara, du väljer ett av de här alternativen med gärna en liten motivering till.
Okej.
Mm. Är du beredd?
Ska jag kunna köpa?
Ja. Styrketräning eller löpning?
Löpning.
Ja. Vill du säga något mer?
Ja, nej men jag... Ärligt talat så är det väl lite både och. Jag tränar ganska mångfacetterat. Men på något sätt löpningen är mer... Får jag ut mer mentalt av också, skulle jag säga. Så att jag är väldigt tacksam för det. Och det är också så lättillgängligt att så här, du behöver inte ha det bästa hotellgymmet. Eller jag har något jättekonstigt hotellgym i Strasbourg nämligen. Så
här, konstigt.
Ja, men det är jättekonstigt. Den här dyra, hipstriga maskiner som är ett löpband som inte har något... någon el i sig, utan det är bara...
Jag hörde sånt där bananband.
Ja, bananband. Jättefrustrerande.
Ja, driver själv. Det är ju svinjobbigt att springa på dem.
Det är jättejobbigt och man snubblar till och sen har de... Ja, men det är bara en massa jättekonstiga vikter där med sand i. Och det ser väldigt snyggt ut på bild, men det är inte så praktiskt. Liksom. Det, så här, det ska se väldigt ekologiskt ut. Och så här, bambu.
Ja, det är mer att det är snyggt. Det är en snyggt. Inredningsdetalj.
Ja, men det känns så snarare så funktionellt. Liksom, så. Men så då är det ju bra att bara kunna ta sig ut.
Springer du lopp? Har du gjort det någon gång?
Jag har aldrig sprungit någon maraton. Och det tror jag nog inte är min grej. Men jag tycker det var väldigt kul med sådana här obstacle races.
Ah, okay, Tough Viking till exempel.
Där, precis, Tough Viking och de där har jag kört ganska många gånger. För det är ju också, i och med att jag klättrat en del så är det ju väldigt trevligt med liksom den mångfalden. Att kunna liksom både springa och sen så... Ja.
Du behöver inte göra armhävningar bredvid armgången, för du klarar armgången med andra ord.
Ja, exakt. Ja,
för annars får man göra armhävningar som så här straff.
Ja, exakt. Ja, så. Men det är något hinder egentligen, för det är ju ganska många olika armgångar. Några av dem där är lite för utmanande.
Ringarna?
Ja, men precis. Någon av de där ringarna blir för knepiga.
Ja.
Men det var ett sånt mål jag hade någon gång, just att jag ska kunna armgången. Monkey bars ska...
Mm. Ja, precis. Jag var så irriterad bara för att jag minns att när jag körde så var monkey barsen väldigt tjocka.
Mm.
Och jag hade tränat på gymmet hade de lite tunnare. Och då klarade jag det, men inte med de här jättetjocka. De var gjorda för så här stora manshänder.
Ja, men exakt. Det blir mycket svårare med greppstyrkan.
Ja, såklart. Men du som är gammal klättrare funkar det bättre för. Mm. Hur många gånger i veckan springer du?
Nu är det kanske två, tre gånger i veckan som jag springer.
Mm. Mm. Mest på löpband eller även ute?
Ute nu, framförallt så här. Och så tycker det är lite... drygt på vintern. Men när man är i Belgien så kan man ju springa större delen av året utan att halka runt på någon is.
Ja, det har ni inte där kanske.
Nej, exakt. Så det är lite smidigare.
Okej, vi går vidare. Spinning eller landsvägscykling?
Där är det definitivt spinning. Trots att jag då har varit cykelinstruktör, så jag har aldrig varit så mycket för... Jag har aldrig ägt en sån kolfibercykel eller något avancerat. Så jag gillar faktiskt i spinningsalen.
Vad är grejen?
Framförallt med konditions... Alltså du kan verkligen så kontrollerat träna kondition. Och mäta med alla tänkbara instrument, hur du utvecklas och... för mig så har det varit den bästa konditionsträningen i form av så här teknisk utveckling, och då har du mer koll i salen. Jag fattar att det här är typ det minst populära svaret som jag kan ge och få välja.
Ja, fast jag vet inte. Jag körde mycket spinning i perioder, och då vet jag att många var så här, ja, fast egentligen så kör jag landsväg. Det här är bara så här, du vet, hålla igång cykelbenen.
Ja, men exakt.
Men jag vet också många som bara, men fast jag gillar spinning i en sal med en instruktör och musik. Just själva landsvägscykling var inte så himla roligt. Så att, nej, det tror jag inte. Men jag är definitivt spinning jag också. Solglasögon eller keps?
Oj, jag har väldigt sällan keps.
Ah, du så känns inte så kepskompatibel.
Jag är inte så kepskompatibel. Exakt, det är dåligt för mitt varumärke.
Ja, frisyren. Hur tänkte du? Keps. Solglasögon kör du?
Solglasögon, absolut.
Ja, ja. Några speciella, ska de vara stora och blaffiga eller lite mer liksom...
Snabba.
Strömlinjeformat.
Exakt. Nej, men ganska stora har jag. Man varierar lite.
Ja. Okej. Musik eller fågelkvitter på löprundan?
Musik i de... Ja, absolut. De allra flesta fall, skulle jag säga.
Vad ska man kunna hitta på din låtlista?
Jag kör ju mycket... tysk power metal, det vill säga Rammstein.
Okej.
Och även när jag var spinninginstruktör så hade jag alltid minst en tysk låt med som princip. Det är liksom, det är något
Scooter kanske.
När någon skriker på en på tyska som gör att man känner att nu måste det gå undan, annars kan det gå dåligt.
Ja, varför inte? Tråkigt att du inte ger klasser längre. Jag hade velat gå på en. Det känns som man hade kommit ut därifrån som väldigt trött men nöjd.
Ja, men jag tror det. Jag körde ganska hårt. Och det var någon gång en stackars tjej svimmade på min klass. Och då har man ju... Man kör ju alltid såhär, du orkar mer än vad du tror, kom igen! Och så bara, inte du! Du orkar inte mer än vad du tror. Men du ramlar omkull.
Oj.
Jättehemskt. Nej, men det var väldigt kul. Får vi se. Ifall jag inte kommer in i Europaparlamentet så kanske jag får...
Eller kanske så här, ni ska köra någon slags pressträff i form av att träningsintresserade människor får komma på en spinningklass. Ja. Så kan du passa på att leverera lite politiska budskap mellan Q-sen.
Och så kan Jan Emanuel stå och...
Han kan flexa lite.
Flexa.
Ge lite tips på hur man får beachkroppen till sommaren.
Exakt.
Ja.
Nej, jag vet. Ja. Nej, men det vore kul. Jag hade gärna fortsatt med... att vara instruktör, men det är så svårt att veta exakt vilka dagar i veckan man är tillgänglig. Du måste ju då ha fasta tider. Och för mig är det absolut omöjligt.
Ja, längre fram kanske. Mobilen i midjebälte eller hålla mobilen i handen?
Midjebälte.
Vilket har du då?
Eller jag har det inbyggt. Jag har alltid några byxor eller tröja som är inbyggt. Jag har inget...
Från rackarna separat. Glider ju runt annars.
Ja, men exakt.
Bälten.
Men jag gillar sådana här som har... Alltså vid sidan, i låret, en liten ficka. Så det sitter bra.
Ja, men jag håller med.
Det tycker jag är nice.
Shorts eller tights?
Jag säger nog tights ändå faktiskt. Mm. Men det är klart att på sommaren kan det vara nice.
Linne eller t-shirt?
Linne. Man kan få lite bränna.
Ja.
Trevligt.
Jag blev faktiskt bränd på armarna här i lördags när det var fotbollsmatch. Det var ju helt otippat. Men man kan bli solbränd i Sverige. Mm. Träna morgon eller kväll?
Morgon.
Ja, du är en morgonmänniska.
Det skulle jag säga. Jag gillar ju att träna lunchtid helst. Men problemet med det är att jag är en person med mycket smink.
Ja, jag tänkte precis säga, hur får du ihop?
Exakt. Så antingen så måste man ha en arbetsdag som inte innebär att man träffar en människa på förmiddagen och sen träna och sådär. Eller så, men så länge det går att kombinera med det.
Ja.
Så föredrar jag det.
Sminkar du själv?
Ja.
Ja. Väldigt snyggt alltid, måste jag säga.
Mm.
Ja.
Tack.
Du tycker att det funkar med fransarna där. Jag kör också med, nu måste jag fylla på för nu har jag typ 4 fransar på varje öga. Men det funkar för dig. Med solglasögonen när du springer och så.
Ja, men så långa ögonfransar har jag inte. Nej,
kanske
vi pratar
inte
här om ögonfransförlängning.
Okay. Ja, exakt. Fransförlängning. Ja. Men det är väldigt snyggt och väldigt tidseffektivt. Där,
ja, men precis. Mm. Då vaknar man ju och ser ändå hyfsat vettigt ut.
Ja, precis. Mm. Ja. Springa ensam eller med sällskap?
Jag gillar att springa själv, faktiskt. Mm. Jag är där och tränar själv. Jag tycker att det är ganska meditativt. Och sen så känner jag mig antingen så blir jag frustrerad ifall jag är snabbare än någon, vilket oftast inte sker då, utan det är tvärtom. Att jag blir,
hänger du på så, då om det är någon som passerar? Känner du att nu tar jag upp
ja,
kampen
lite grann,
här?
Man känner så, ja, men jag är ju alltid mycket, mycket snabbare när man springer lopp. För att då ska man ju springa om folk och sådär. Så det går ju väldigt snabbt och det är bra. Så att det är ju det positiva när man väl anmäler sig till en lopp, att det går undan.
Ja, absolut. KD eller SD?
Folklistan. Herregud, den tänker jag inte.
Det var en liten slamkrypare.
Exakt.
Jag tänkte ta den på volley. Okej. Okay. Kaffe eller te?
Kaffe alla dagar i veckan. 1000 dricker te. Nej, men det gör jag när jag är sjuk och så här, trevligt kanske någon gång på kvällen. Så där. När man är lite ruggig kan jag dricka te. Men jag tycker inte det är så gott med vanligt svart, utan då blir det någon sån här speciella örtte eller infusion som är knappt det.
Just det, jag förstår. Ja, men kaffe är trevligt.
Det är bra.
I Bryssel så är det väl helt okej kaffe, va? Eller har de anammat lite av liksom den här fransk-italienska kaffekulturen? Eller är det lite mer tyskt?
De har inte bra kaffe. Det är riktigt dåligt. Och framförallt bryggkaffe, det är katastrof. Man måste ju smuggla med sig i Soegas liksom.
Det är blaskigt.
Det är riktigt. Men så, nej, det är inte blaskigt. Det är inte så där amerikanskt, utan snarare att det är vidrig smak på bryggkaffet. Så bäskt och märkligt. Okay. Inte alls trevligt.
Nej.
Så, men om man går till någon italiensk kaffebar, det är klart att du får en trevlig espresso och sådär. Så det funkar. Men om du ska köpa vanlig kaffe någonstans så...
Ja, okej, jag har aldrig varit i Bryssel nämligen. Jag tänkte att de kanske har liksom lite mer så här kontinentalt, men nej, det är inte där.
Nej, inte med kaffet.
Nej, då är vi svenska kanske lite bättre till och med.
Absolut.
Ja, men då var vi i mål med det här. Så jag tänkte bara att, kan du inte berätta lite här avslutningsvis, hur kan man följa dig om man är intresserad av att ta del av politik och kanske en och annan löprunda?
Nej, men man kan jättegärna följa mig på Instagram, där heter Skyttedal. Finns också på Facebook och X. Och jag har precis startat ett TikTok-konto som jag inte vet hur man gör.
Har du gett in där också?
Ja, precis. Ja. Men det är inte... Jag har ett inlägg, så jag ska förstå. Jag känner mig... Jag är inte tillräckligt mycket Gen Z. Jag är ju millennial, så man måste... Jag måste gå någon kurs.
Fast nu har jag hört att TikTok börjar bli mer befolkat av liksom 30 plus. Och att
så här, jag kommer dit.
Exakt, för att nu börjar ju kidsen, det är ju mer YouTube och Snapchat och Twitch. Så att du och Jan Emanuel får kanske köra en Twitch-stream.
Men samtidigt så vill jag ju att folk ska ha rösträtt. Ja. För att allt är ju bara ett enda stort manipulerande att få röster. Så
ja, precis.
Nej då, men det är ju bra att veta. Det är kanske därför jag känner mig välkommen dit då igen.
Mm. Hur tror du att det kommer att gå den 9:e? Om du får gissa.
Jag hoppas att det ska gå bra. Och jag uppfattar ju att vi bidrar med någonting nytt. Och att jag har ju suttit 5 år i Europaparlamentet. Och jag ser ju att det spelar väldigt stor roll vem man skickar dit. Det spelar mer roll vem det är än vilket parti man företräder. Och att skicka dit folk som uppenbarligen har lite stake. Det tror jag folk gillar, hoppas.
Yeah. Så om vi har scenariot att du kommer in i Europaparlamentet och KD kommer inte in alls, vad kommer du göra då?
Jag kommer ju bli väldigt glad att jag har kommit in.
Ja. Okay. Tack för att du kom hit.
Tack själv.
Och det var allt från Maratonpodden för den här gången. Stort tack för att du har lyssnat, och jag skulle bara avslutningsvis vilja be dig om en liten tjänst. För du som lyssnar är poddens livlina. Så skulle du ha tid att lämna ett betyg och en recension i appen du lyssnar i, så skulle jag bli väldigt tacksam. För det gör så att fler hittar till podden, och det betyder otroligt mycket. Så stort, stort tack på förhand. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt, så hörs vi snart igen.
Det här programmet görs på Beppo. Beppo.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.